lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till säsongsavslutningen av Kommunikationspodden med mig, Max Landegård, och
Caroline Thunved.
Vi är glada att du som lyssnar har hängt med. Det här kan vara ditt första avsnitt, eller så är vi annars väldigt tacksamma över att du är med oss på resan in i kommunikationsvärlden, där vi ska försöka både blicka bakåt och lära oss av det som har hänt, kolla vad som händer just nu och också titta in i kristallkulan. Och det har vi ju faktiskt en bra gäst för oss idag. Mm. Om du som lyssnar har tips på andra gäster som du gärna vill ha i podden, då kan du mejla antingen till mig på max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.tunved@svcom.se.
Innan vi går in på att introducera veckans gäst, hur tycker du att året med Sveriges kommunikatörer har varit hittills? Hur har ditt 2023 varit, Caroline?
Ja, men fantastiskt tycker jag. Det har varit ett så, det är, så jag, man brukar ju säga det, att jag har ett otroligt roligt jobb. Och det är ju för att jag träffar så mycket människor och samtalar med så mycket medlemmar om det som jag brinner för, det är kommunikation. Mm. Så det är, det har varit ett spännande år och rikt på alla sätt och vis. Vi har ju också ökat i medlemmar, det är otroligt roligt. Och vi försöker också spå i kulan framåt. Vi har ju faktiskt varje torsdag har ju vi ett frukostmöte 9:15 där vi omvärldsspanar. Så det gör vi en gång i veckan.
Det är ju jättebra.
Ja, det är något måste, det är ett måste, skulle jag säga. Mm. Jättebra. Hur har du haft det, Max, på Storstad?
Jo, men bra tycker jag. Mm. Det går ju oförskämt bra för oss. Mm. Inflation och sådant till trots, tra i trä. Nej men det är roligt. Det är en väldigt stor bredd och variation av uppdrag. Och det trivs man ju väldigt bra med.
Ja, det är kul.
Så att, nej men det är roligt. Vi har producerat väldigt mycket film, väldigt mycket podd och fått arbeta mycket med event också under året. Så att, nej men det har varit jättekul faktiskt. Och sagt välkommen till en ny medarbetare också.
Kul.
Det var Lisa som gjorde sin, gjorde sin praktik här, och sen så fick hon vara med i gänget också. Det var jättekul. Gästen som vi har bjudit in idag är Niklas Hermansson, som jag tror, han har ju ett långt förflutet. Han har jobbat på Aftonbladet i nästan 10 år. Mm. Han var på Schulmans bolag Hard Hat Media, vet jag också, som producent. Och nu så har han egen låda där han framförallt framtidsspanar, och han ska ju ge oss lite framtidsspaningar.
Precis. Mm. Han har ju också ett otroligt bra nyhetsbrev apropå omvärldsspan.
No more FOMO.
Som han gör varje vecka. Mm. Om du inte prenumererar på det, så det är veckans tips tycker jag.
Ja, absolut. Ja, men jag prenumererar också på det. Det är ett toppenbra nyhetsbrev. Och det är en toppenbra person också bakom det här nyhetsbrevet, som nu vi välkomnar in i studion, Niklas Hermansson. Niklas Hermansson, journalist, grundare av No Mo FOMO och även framtidsspanare. Varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Ja, men tack så mycket.
Kul att ha dig här. Det är ju tycker jag, tacknämligt att få ha dig i studion med tanke på vilket hektiskt schema du verkar ha om man följer dig på LinkedIn.
Det här är ju måndag morgon 9:00. Det är en fantastisk tid att starta in. Så att,
Du kände att bara, men det här är en bra sätt att börja veckan på.
Alltså verkligen bra start. Här får man ju, då får man ju liksom utmana hjärnan i och tänka tankar så pass tidigt. Jag brukar aldrig lägga möten på måndagar, utan då är det produktion. Och det är alltid produktion på innan lunch, då får man inte ha möten. Då bör man ju vara kreativ. Så det här är lite ovanligt att köra så här tidigt. Ja. Så därför är det lite extra spännande. Det är kul att göra saker för första gången.
Vad brukar du ha för morgonrutiner? Jag tycker det pratas ganska mycket om morgonrutiner i tider utav både högljudda och mer subtila protester mot skärmtid.
Ja, Jag har hållit på mycket med det där med att experimentera med mig själv och sett mig själv mer som ett redskap för att testa saker. Jag hade ju i 4 år så hade ju samma outfit, alltså samma likadana byxor, samma t-shirt, samma tröja i 4 år för att jag inte skulle behöva fatta de besluten på morgonen. Och inte
som
behöva...
Einstein.
Ja, det är många gubbar som har haft det där, fast jag tog det faktiskt från en kvinna som heter Matilda, och jag minns inte efternamn nu, från Sverige, som jobbar som reklamare i New York, som var less på att hon hela tiden blev kommenterad på hur hon såg ut, men också själv då liksom funderade så mycket på det. Mm. Och jag kände igen mig kanske i det där senare då, att man ska tänka så mycket och man ångrar sig vad man hade på sig när man tog på sig den här konstiga tröjan eller konstiga klänningar.
Men då var det dina favoritkläder du hade?
Då tog jag svart därför att det alltid skulle passa. Och så körde jag på det i 4 år och tyckte att det var toppen bra, jätteroligt.
Ja. Och hur många frågor fick du om du bara hade en t-shirt och en byxa?
Ja, det var det vanligaste. Ja, absolut det vanligaste. Ja. Men det vanligaste var att ingen såg det. Alltså vi är ju så uppe i oss själva så att det är ingen som tänker på det här, att jag har på mig samma
outfit. Nej, det är bara jag själv som tänker så.
Så det
är ju väldigt spännande.
Ja. Sen så tyckte jag också att det skulle bli väldigt enkelt för att börja med att äta 6 råägg varenda morgon.
6?
Ja, det var det.
Du knäckte ner dem i gapet bara?
I ett glas och så drack jag det. Med lite aminosyra.
Inte det för mycket kolesterol?
Jo, det var då den vanliga frågan som jag fick. Och då var det också lite grann så här i Sverige så är det ingen fara, i andra delar av världen kan det vara sämre, beroende på. Men det är där igen, jag läser på lite grann och så tycker jag att det är tillräckligt good enough och sen så kör vi på det och sen så dog jag inte och sen så,
Har du fortfarande den?
Nej, nu har jag bytt. Nu äter jag ingenting förrän 12. Så.
Det är samma här.
Då är vi 3 lika.
Då har vi alla 3 en sån där intermittent fasta. Du, innan vi går in på lite mer om dig och din bakgrund, jag vill fånga upp en sak som du nämnde i köket innan vi drog igång inspelningen. På ditt bord så har du en klocka som visar i procent hur långt du har levt. Och klockan står just nu på 47%. Vad gör du med det? 47,2.
Ja, den tickade faktiskt, den har precis tickat över här nu, över 72. Den har liksom till och med promille på den där. Och det betyder att jag hela tiden är redo på att vara lite närmare döden. För att när den tickar över, då känner jag en stress. Och det betyder att jag fattar modigare beslut. Därför att jag förstår att jag kommer att dö någon gång. Jag blir helt enkelt påmind om det. Det är inte första gången. Innan dess så hade jag en på kylskåpet, så att varenda vecka hade en liten prick och sen så kryssade jag i då. Nu så har jag levt en till vecka och så här många veckor har jag kvar baserat på hur gammal jag är, var jag kommer ifrån, kön och så vidare. Men nu har jag hittat den här klockan, en belgare som gör väldigt mycket olika spännande saker utifrån data och teknik, och då så kan jag ge honom mina uppgifter och sen så får jag den här klockan och det gör att jag helt enkelt jobbar lite mer effektivt och blir mer modig. Min brorsa skulle egentligen få den här i julklapp, han ville inte ha den så jag fick tillbaka den direkt.
Men vad intressant, det är ju som de här romerska kejsarna, jag vet inte hur många som hade det, men en eller flera hade ju en liten betjänt som ofta stod bakom ryggen på dem och viskade i örat, memento mori, kom ihåg att du ska dö.
Oj, det var så alltså.
Och den här lilla belgiska klockan gör ju det för dig då.
Det är exakt, jag har hittat min egen lilla betjänt som
står
där.
Exakt. Men
jag tänker att det inte behöver vara så dramatiskt, för varför vi började prata om det i köket alls nyss var ju för att jag pratade om mitt vårdträd i min trädgård. Och du googlade upp vad ett vårdträd var.
Ja, jag hade aldrig hört det förut, men det är ju alltså stammar enligt tidningen Släkthistoria från den svenska fornnordiska tron, och man har ett eget litet Yggdrasil på gården alltså,
ett beskyddande
som ska skydda mot onda andar och även vara ett generationsträd.
Och jag har en jätte ek, och när vi flyttade in då i vårt hus 2008 så tog jag dit en nu tappade jag namnet, vad de heter.
Arborist från Kanada,
som var helt fantastisk. Och jag var så rädd över det, för jag hade läst om den här ekpesten. För om det där trädet, alltså det är gigantiskt. Det är så att vi tre skulle inte ens kunna omfamna stammen med våra händer. Liksom. Den är enorm. Liksom. Ja. Och då klev han ur bilen och så sa han väldigt dramatiskt: yes, she's dying. Och då blev jag helt, bara gick sönder och tänkte, men gud, vad är han säger? Hon håller på att dö. Och sen förklarade han att en ek lever i 1000 år, så den växer upp i 500 år och dör i 500 år. Och han trodde att hon hade typ 300 år kvar. Så frågade du hur länge jag hade tänkt leva då. Så att, men det är en ganska fin också att tänka sig att man växer upp i 500 år och så dör man i 500 år. Mm.
Men det är ju som vi, fast kortare cykler bara.
Jag tror att det känns jobbigt att säga då efter ett halva livet att man är döende, men det har man ju varit från början egentligen. Ja. Det är samma sak. Men jag tror att varför jag håller på med de här sakerna är ju därför att jag drar dem lite till ytterligheterna, för som du sa nyss nu då, alltså man behöver inte ta det så långt, och exakt är det så. Därför vill jag ge de här extrema exemplen för att det ska skaka om lite grann i huvudet, kanske någon som lyssnar och kan göra det till sitt och hitta sin egen variant på det. Men jag måste ta i för att det ska hända någonting. Det är ju jättesvårt att liksom nå igenom bruset idag. Så därför så håller jag på med mer extrema saker för att locka fram någonting, och så får man lägga det på sin egen nivå.
Är det det du behöver liksom för att spetsa till sinnena och våga fatta lite mer djärva beslut? Den här typen av påminnelser om att ändå ska det vara slut.
Ja, alltså just själva klockan handlar ju om att det är ju bara en av många olika sätt som gör det för mig att livet blir mer intressant och inte bara mellanmjölk, och att jag hela tiden utmanar mig själv i vad som är möjligt. Det skulle inte gå annars, tror jag. Det skulle bli för tråkigt.
Mm. Det där är intressant. Jag lyssnade på en kul att du tar upp det här, för jag lyssnade på en podd på vägen hit med filmregissören Ari Aster, som gjorde bland annat filmerna Hereditary och Midsommar. Skräckfilmsregissör.
Jag tittar inte på skräckfilmer, för jag har ingen aning.
Nej, men Hereditary blev en väldigt stor liksom hit sådär. Och han sa att han är väldigt hypokondrisk, och så fort en tagning blir bra, då blir han orolig att han ska dö. Nu är det för bra. För han menar att med allt gott så kommer någonting ont hela tiden. Så han blir alltid rädd att liksom, han blir väldigt försiktig så fort någonting går bra. För då är han orolig att han plötsligt ska bara trilla av. Och tydligen var Alfred Hitchcock lika vidskeplig. Så han hade liksom chaufförer som körde både framför och bakom honom till och från studion när han var under filminspelning, för han ville inte vara med om en trafikolycka.
Man kan översätta det till hybris också.
Ja.
För all del, apropå det här med betjänter. Jag skulle också vilja ha råd med 2 privatchaufförer som inte ens kör bilen, utan de har liksom bara att man hela tiden har en kortege. Liksom. För de som inte känner dig, Niklas, vill du berätta, vem är du och varför gör du det du gör?
Men jag är en journalist som har jobbat i den svenska mediebranschen i över 20 decennier, men alltid jobbat digitalt. När jag började jobba där liksom i millennieskiftet, då var ju journalistik det coolaste som fanns, för internet hade inte blivit så stort än, så att då var det så antingen att bli rockstjärna eller så blir du journalist. Sen så ganska snabbt efter det så visade det sig att man var inte längre journalist eller rockstjärna när man blev journalist, så att jag valde på så sätt fel bransch, skulle jag kanske säga, därför att så länge jag har jobbat i den branschen så har det gått neråt. Affärsmodellen gick sönder tidigt, och min uppgift i det där blev att försöka hitta på, okej, vad ska vi göra då istället? Och då innebär det att man behöver sätta ihop team som ska göra nya saker som man inte har gjort förut. Så det är egentligen det som jag har lagt så här 15 år på, utifrån innehåll, reklam, produkt, och testa de olika hattarna. Och efter då 20 år så kom jag fram till att okej, nu ska vi se, är jag bara en skrivbordsprodukt? Har jag bara liksom stått där och pekat och sagt vad vi ska göra, och sen så kan jag ingenting egentligen? Nu tror jag väl inte att peka med hela handen är väl det sista de som jobbar med skulle säga att det är den personen, men jag var nyfiken på att se, när man är 40 år och har jobbat som chef i över 10 år, kan man någonting längre förutom att fika på konferenser ungefär? Så då testade jag det, i och med att det är lättare än någonsin att förverkliga sina drömmar, för att verktygen finns där ute, och det kommer bara bli enklare och enklare med det. Så därför så startade jag det jag gör idag sedan 3 år tillbaka. Alltså No More Fear of Missing Out, en typ av omvärldstjänst som jag skriver nyhetsbrev och jag föreläser och poddar. Så, och jag har ju då specialiserat mig på framtiden. Så jag är ute efter trender och fenomen som formar framtiden. För att jag vill, när jag dör, kunna säga att jag hade lite rätt om vart vi var på väg.
Är det också så att det är någon klok, högt uppsatt person som har förstått att man kan hyra dig en liten stund och ge det senaste nytt enskilt?
Du tänker liksom internt på ett
man
företag?
Att man, du vet, man bokar dig för ett samtal och ger dig senaste.
Ja, alltså jag gillar modellen. Det raka svaret är nej på det. Jag kämpar på, alltså som vi alla håller på att kämpa på med våra affärsmodeller oavsett vad vi håller på med. Så min är ju att jag skickar ut ett nyhetsbrev en gång i veckan och har gjort det i 3 år. Jag har 6000 prenumeranter just nu och det är ungefär 2% som donerar pengar till det här. Jag vill ju göra det här till ett betalbrev i längden. Alltså, vad kan jag ge mina prenumeranter för någonting? Och där i ligger just den tanken som du pratar om nu. One to one på något sätt. Så. Men
det... Jag kan verkligen rekommendera nyhetsbrevet för övrigt.
Ja, verkligen. Jag läser det
prenumerant på det. Det är jättebra.
Ja, kul. Tack snälla.
Man märker att du lägger mycket tid på det.
Ja, precis. Jag älskade att skicka kärleksbrev när jag var ung. Åkte på språkresor och träffade människor från olika länder. Det var sommarkatter över ett år eller någonting och sådär. Och sen så skickade vi kärleksbrev och man minns knappt vem personen var längre, utan det var någonting annat kanske. Den känslan får jag fortfarande en gång per vecka när jag sitter med, nu då, kanske inte skrivit till en person utan till många personer. Men jag har lyckats få ta tillbaka det där i mitt liv. Jag gillar när det kommer till det där med att tanka varandra på kunskap. Så det jag märker är väl att jag träffar människor, jag är då själv 42. Jag träffar ibland de som är runt 50 och för där har vi ett utbyte i att det är tankning på vad tycker jag om olika saker. Precis som jag har hittat en person som jag tankar som är 30 år. Och hans åsikter gör att jag känner mig gammal och blir arg på mig själv hela tiden och sådär. Det är väldigt smärtsamt.
Vilka åsikter får du att känna dig gammal?
Jag frågar till exempel så här, okej, jag kanske måste byta bil nu, vad ska jag köpa? Och då kan han säga att men du borde ju ha en sån här bil som du kan låna ut och inte använda den. Och då är jag född 1981 och då har man inte en sån bil som man lånar ut på lördagen, för jag vill ha den hela tiden. Även om jag inte använder den ska den stå där hela tiden. Det är ett typiskt exempel på hur vi är olika i olika generationer. Och det är ju jätteont hela tiden. Och få den insikten att man tycker olika, för då förstår jag att det är ofta jag som har fel.
Jag gillar det där. Jag tänker att man från början pratade om mentorskap och så får en mentor adept och mentorn var alltid äldre. Och adepten var alltid yngre. Och sen blev det trendigt 10 år sedan. Omvänt mentorskap. Att de äldre fick de yngre. Men det jag tycker är mest intressant i ett samtal är ju det här gemensamma mentorskapet. Att det är två mentorer i olika åldrar eller olika samhälls. Liksom. Man kommer från olika håll, från olika erfarenhet. Och så berikar man varandra. För det är det mentorskapet egentligen är.
Verkligen. Ja, onekligen så. Och det har jag ju förstått på senare år. Alltså att den som är 10 år äldre än mig har levt 10 år längre och det betyder någonting. Och det är viktigt. Men det tar ju ett tag att förstå. Från början så har du respekt. Men det är ju respekt för att du har blivit uppvuxen till att ha respekt för äldre människor. Men den här sanna respekten är att du tar in vad den här personen har att tycka och tänka och säga. Det tar ganska lång tid. Och så kommer det nog alltid vara. Det är bara att acceptera att den som är 25 kommer inte lyssna på den som är 35, 45 och så vidare. Det är bara att köpa.
Exakt. Erfarenhet får man av ett gott omdöme och ett gott omdöme får man utav dåliga erfarenheter. Eller hur var det? Det var någonting sånt, va?
Kanske.
Ett gott omdöme får man av erfarenhet och erfarenhet får man av ett dåligt omdöme. Så var det. Det är därför 25-åringar inte lyssnar. De måste liksom gå resan själv. Och så bara, just det, ja, de kanske hade rätt. Men jag håller med dig om att vid millennieskiftet så var det, då var det rockstjärnestatus på att vara journalist. Liksom. Så är det ju inte riktigt idag längre i allmänhetens ögon. Vad är rockstjärnejobben idag?
Oj, alltså från tidigare var det väl också så här att man sa att man skulle börja jobba på Meta, TikTok, Spotify och så vidare. Jag skulle inte säga att det har nog aldrig varit riktigt rockstjärnejobbet. Däremot så har det varit en väldigt bra inkörsport för att sen kunna gå vidare. Därför att där finns allting på plats. Det är liksom de smartaste som jobbar på de här stora plattformarna. Men vad finns de där idag egentligen? Ja, det är väl ganska självklart att det blev influencer, kanalerna som uppstod och tog över, och plötsligt så kunde vem som helst bli rockstjärna tack vare de sociala plattformarna. Mm. Så att jag skulle säga att det är väl där det har varit de senaste åren.
Mauri och Swedish Family.
Och det, ja, verkligen, och det beror ju på liksom, är du en YouTuber, är du en Twitchare eller är, så att det finns ju. När du säger influencer så behöver det inte vara Bianca Ingrosso, utan du kan ju vara det på en mängd olika typer av plattformar för olika målgrupper. Så att kan vara influencer, att vara influencer kan ju fortfarande vara coolt även om det låter tuntigt och ute och dåligt. Så. Mm. Så är de ju fler än någonsin och de kommer ju leva vidare. Sen så tror jag att själva det här med den traditionella visa upp en schampoflaska influencern, de dagarna är möjligen räknade då. Mm. Men att influencern kommer att leva vidare fast mer nischade på de olika plattformarna.
Mm. Vilken typ av trender gillar du mest att hålla koll på? Finns det några sektorer som du gillar att bevaka extra mycket?
Ja, men verkligen. Alltså det är ju så fort du får skärpunkten mellan kultur och teknik. Jag är helt intresserad egentligen av teknik, men jag är väldigt intresserad av hur teknik påverkar människan. Så att det är där någonstans som jag ligger. Vad jag menar med det är att jag tycker att just i kulturens värld är där man hittar hur framtiden kommer att se ut. Just i filmer, de utspelar sig ofta 30 år framåt i tiden. Sådana här Minority Report, Blade Runner, den typen av filmer visar ganska ofta på hur det kommer att se ut. Eller The Jetsons tv-serie tecknad 60-tal och så vidare. Var också jätteduktig på att sätta sådana här saker. Så jag tror vi kan hitta väldigt mycket i kulturens värld. Sen så tycker jag och då också att det är lika spännande att testa tekniken själv på mig själv. Alltså till exempel, vad händer när vi stoppar en robot i våra hem? Vad händer när vi sätter en digital assistent som man kan prata med i ett kök? Och vad gör det med liksom, familjesammanhållningen? Och helt plötsligt är vi 5 personer i det här. Så vad hittar jag sakerna? Jo, men det är kulturen och att vi testar tekniken. Mm. Och jag tror att det är där någonstans som jag gillar att vara väldigt mycket. Mm.
Jag tänker, när det här poddavsnittet sen så är vi ju typ jul. Alltså inte riktigt jul, men det nalkas jul. Mm. Och då, även fast du framtidsspanar hela tiden, så gissar jag, utan att lägga till något kön på det, att du får fler frågor så här, när det nalkas årsskifte om att framtidsspana.
Vad tänkte du med kön och framtidsspana?
Ja, killgissa, tjejgissa. Jag bara uttrycket. Jag gissar bara.
Jag tänkte att det bara att det var vissa kön som ville ha kristallkula.
Nej, jag bara gissar.
Ja, okej. Okay, ja,
jag lägger inte till någonting.
Nej, det går bra.
Ja, tack. Det här är ju kommunikationspodden.
Ja.
Så att nu kommer det en... Det frågar jag ju det här. Framtidsspaning 2024 kommunikation.
Mm. Mm. Ja, men precis så är det ju. Alltså där någonstans runt november, december. Det här spelas in i november. Nu börjar jag ju titta såklart på vad kommer hända nästa år. Fast först måste vi såklart ha den ultimata jullistan. Vad är det vi klickar hem på Google egentligen? Aha. På olika produkter och så vidare. Ja. Så först kommer de listorna.
Mm, såklart.
Sen så kommer listorna precis som du säger, antaganden. Vad kommer hända för någonting? Och vi hade lite kontakt här innan och vi har inte liksom pratat exakt om, men jag har gjort en liten lista.
Ja, jag kan tänka mig det.
Okay.
Ja, jag älskar det.
8 saker.
Ja.
Vi får se hur långt vi kommer. Jag tänker att jag kastar fram de här och så får ni bara studsa på dem. Så som man gör.
Vad roligt.
Så lite då, vad är de stora trenderna som kommer hända 2024 ur ett kommunikationsperspektiv? Och vi ska börja med att säga då att de sociala plattformarna håller ju på att dö. Mm. Så är det ju. Och behöver inte gå någon djupare i. Men de kommer ju inte dö nästa år. De kommer ju fortsätta att finnas där såklart. Och då kommer ju vara TikTok som sätter trenderna. Och det kommer vara LinkedIn som faktiskt kommer bli den näst stora, tror jag, sociala nätverket. Inte i mängden, men i hur vi liksom pratar kring det. Mm. Vad liksom innovationer som kommer hända där. Så att TikTok och LinkedIn blir de hetaste nätverken. Mm. Och LinkedIn framförallt är för att de tar ju användare från X, alltså Twitter, och från Facebook. Och vill man då, som jag tror att många som lyssnar på den här podden, lyckas på LinkedIn nästa år, så då tror jag att det är video som vi måste tyvärr börja kasta oss in i. Vi som är liksom så här då inte Gen Z, vi som knappt är millennials, ska vi börja behöva liksom göra video nu då på LinkedIn för att det ska funka? Ja, tyvärr är det så. Men nu är det dags.
Så att jag kan inte längre, alltså, för jag tar ju alltid en selfie där jag är och säger hej, här är jag. Vilket har funkat jättebra hittills. Så jag måste alltså filma mig numera.
Ja, nej, men jag tror att du kan fortsätta rida på selfie.
Ja.
Nej, men jag tror absolut att du kan fortsätta rida på selfie-grejen. Det är ändå så pass få som ändå har gjort den till LinkedIn. Mm. Så du kan fortsätta med den, men vill du liksom vara ett litet steg före, då är det video som gäller. Så jag tror att vi kan göra väldigt mycket åt storytellingen också på LinkedIn. Herregud, kan vi inte hjälpas åt allihopa som lyssnar på det här att göra innehållet bättre på LinkedIn?
Ja, det finns mycket
eller hur?
Som är icke bra alltså, på LinkedIn. Mm. Det blir ju, ibland så kan det ju kännas lite överfånigt nästan av liksom lösryckt anekdotisk positivitet liksom. Sådär. Men det, det känns bra, man behöver något nytt
där. Det som oroar mig lite i det där, alltså du är ju helt Caroline här nu, men det som jag tycker skulle vara liksom, för varför jag gillar att vara på LinkedIn och läsa LinkedIn, det är för att det är ju liksom business, har varit det i alla fall så länge, och jag är nog en av dem som ändå håller med lite grann om att nej, men business och livet är ju business, så det är ju ett livshjul, det är ju inte något snack om någonting annat. Men om Facebook liksom förs över, och då tänker jag alla de sakerna, och det har ju börjat bli en liten tendens till det. Det tycker jag är synd, för då tycker jag man urvattnar liksom LinkedIns varför.
Ja, men verkligen. Och när jag säger Facebook, då menar jag snarare att Facebook är så dåligt numera, så tråkigt numera, att vi därför lägger tiden snarare på LinkedIn.
Ja, jag fattar.
Så det är mer det. Den andra saken som kommer att vara liksom prägla 2024, det är ju att vi såklart kommer få bättre och fler chattbottar, alltså de här digitala AI-assistenterna som hjälper oss, som bygger på de här stora språkmodellerna. Fler sådana kommer vi ha, fler kommer att använda de här.
Och de kommer bli mycket mer sofistikerade, tänker jag.
De blir mer sofistikerade, de blir mer individuella, alltså att de lär känna dig bättre. Och när det här spelas in så är det bara några dagar sedan som vi plötsligt har själv kunnat börja skapa sådana här egna chatbottar. Och då kallas de för GPT, så vi behöver inte hålla på att gå ner liksom djupt så, men enkelt sagt så vi har skapat appar för telefonen, den smarta telefonen, den kom, och de som var först på att skapa appar i den fick ett försprång, och nu plötsligt så kan vi skapa nya typer av appar inom den liksom AI-världen, och det kommer vi fortsätta göra väldigt mycket under det här året 2024 då. Så det är den nästa stora trenden, hur vi alla kommer ha de här chattbotarna och prata med dem. Och det kommer göra att allt fler kommunikatörer inser att okej, ifall jag vill hänga med här så måste jag sitta på data, alltså jag måste peta in någonting för att kunna skapa tjänster. För det jag sitter nu och tänker på, hur kan jag då starta en tjänst som har skrivit nyhetsbrev i 3 år, 142 nummer, skrivit massor med texter till Aftonbladet och andra tidningar, och varit med i massor med poddar, hur kan jag ta min data och skapa en produkt utifrån det? Det går jag runt och tänker på just nu, istället för att tänka på hur ska jag det är den stora frågan. Okej, vi hoppar vidare till nummer 3 då. Då är det virtuella influencers. Vi sa ju nyss att influencers kommer dö, men nu så plötsligt så kan de ju skala upp sig själva och vilket betyder att vi kan liksom ha massor av Bianca Ingrossos och vi kan ha en egen Bianca Ingrosso, min Bianca Ingrosso.
Eviga och odödliga.
Eviga och odödliga.
Coolt.
Ja, plats nummer 4 då på listan, trender 2024. Det är ju att vi kommer, alltså när det kommer till kommunikation, så tror jag faktiskt att vi nu kommer börja prata lite mer om smart wear. Alltså det vi har, att vi har på oss tekniken. Vi har ju klockorna sedan länge. Vi har ju telefonen och så vidare. Och jag tror att vi kommer allt mer också att börja, för nu börjar ju jakten på data för att vi ska kunna skapa tjänster, kommunikativa tjänster. Så därför så måste vi börja ha i oss teknik som mäter vad vi gör, och därefter så kan vi skapa saker och ting.
Mm.
Så det är nästa.
Mm.
Nummer 5 då. Och det här är ju verkligen...
Men, och jag måste få, jag måste få stanna där, för det tycker jag är jättespännande. För då tänker jag hälsomässigt, så är ju det skitbra. Alltså det är ju verkligen en utveckling.
Varför något?
Alltså om vi kan börja ha gadgets på oss som teknik som gör att vi faktiskt mår bättre. Vi har lite bättre koll på vår dagsstatus.
Ja, men alltså jag lyssnade på en podd för, det här var länge sedan, det var 5 eller 6 år sedan. Det var ett stort avsnitt om Insidables som de pratade om. Det är en liten manik som du, lika stor som en omega-3-tablett som du bara sväljer.
Mm.
Och så finns den kvar i kroppen.
Mm.
Och den mäter allting åt dig. Uppkopplat så att du kan få data om hur kroppen... Och där handlar det om att till exempel säga att nu löper du lite större risk att få en hjärtinfarkt till exempel. Och då kan man... uppsöka vård tidigare.
Ja, men jag vet ju att det är ju, man håller ju på med det nu, men att man på ett enkelt sätt faktiskt kan ta ett blodprov eller en sensor eller någonting, titta på ögon, iris liksom, eller på något, så varje morgon, och sen så är det då en liten härlig god morgon Caroline till mig i köket som säger så här: idag måste du äta lite mer broccoli, du behöver dricka 2,2 liter vatten, du behöver 40 minuters promenad och
titta på två romantiska komedier också.
Ja, så kan det ju också gärna vara. Men alltså att det blir den här så att man får lite, alltså den utvecklingen.
Dagsnot också. Mm.
Ja, det ser jag fram emot.
Mm. Ja, men det ser verkligen ser väldigt mycket fram emot det.
Ja.
Det att vi vill komma är såklart att vi inte tänker på tekniken och att vi bara får, det är som en rullstol egentligen, hjälper oss fram. Och, men att vi inte pratar om det så mycket.
Nej.
Just nu har vi följt upp bara med att få teknik att fungera, och vi tittar och det biper och vet inte vad det är som ringer egentligen.
Mm.
Det är ju väldigt stressigt, och tyvärr så tror jag att det kommer vara så här ganska länge.
Mm.
Så vi kommer inte få uppleva riktigt den här känslan av att det bara är liksom, bara flyter på. Mm. Vi pratar, alltså.
Mm. Fast då kan man ju vara glad över att barnen kanske får det.
Ja.
Mm.
Hörrni, vi håller på med en lista här.
Ja,
jag tror att vi kommer få massor med nya globala stjärnor 2024.
Mm.
Vi har sett några under året. Vi har ju till exempel på TikTok, blev det ju ganska stort här för något år sedan, att en kille som inte typ kunde engelska, som bara gestikulerade.
Mm.
Och sen så blev han störst på TikTok.
Ja, det är den här afrikanska killen.
Exakt.
Ja. Vad kallas han för?
Ja, det kommer ju inte jag ihåg.
Nej,
nu, så det här
men jag har sett jättemycket av honom.
Ja.
Han gör ju bara gester, han pratar ju liksom inte.
Nej, men nu så i och med de här nya liksom översättningsverktygen med hjälp av AI-revolutionen, så kan vi liksom översätta i realtid.
Mm.
Så plötsligt blir det här med liksom att det bara är USA eller bara engelska som gäller, kommer ju liksom att suddas ut mer och mer och mer, och vilket gör att vi kommer få ta del av nya liksom kulturer, nya länder, nya stjärnor på helt andra sätt, just därför att det går så fort nu kring i översättningen.
Mm.
Så
jag håller på med ett sånt här projekt nu. Men det kan jag berätta mer om 2024. Mm. Men vad kul.
Ja. Så det är kul tycker jag för globaliseringen. Den här, jag tror också att vi under nästa år kommer att ta liksom det själva liksom personaliserade kommunikationen mycket längre. Det vi har sett hittills, det är ju typ hej Niklas, och så kommer ett mejl. Och sen är resten typ samma sak. Nu så kan vi ju allt mer börja anpassa innehåll för individer på ett helt annat sätt.
Lite det som man under valrörelsen försökte se på att göra.
Ja, verkligen så.
Du menar med
ja.
Kristersson och hans ja. Personliga...
Ja. Ja, de gjorde filmer där de stoppade in honom och hans hund och lite så.
Ja, mm. precis. Mm. Mm.
Men nu så tror jag att, liksom att vi kan personalisera mycket mer mot mottagaren.
Ja.
Vilket gör att vi kan alltså få unika upplevelser på ett annat sätt. Nu kommer jag från tidningsvärlden så att för mig är det ju då att, att exemplifiera då, det blir att nu går jag in på dn.se vilket ju ingen längre gör såklart på det sättet men nu går jag in på dn.se och då kommer det alltid vara likadant för mig. Tänk i en framtid när vi kommer vara mycket mer skrivet för hej Niklas och att det är kommunikativt till mig, inte bara att innehållet är anpassat för mig utan även det är skrivet på ett sätt som jag gillar på ett annat sätt.
Ja. Det är underbart om det inte skapar filterbubblor.
Och det kommer det ju såklart att göra och där är vi ju. Frågan är ifall vi någonsin kommer att ta oss ur de här filterbubblorna.
Men kan man inte, få, kan man inte lägga till då Caroline lösningsfokuserad kan man inte lägga till då i, när man gör kriterierna, för du måste ändå skapa kriterier liksom för att jag ska få till mig, eller den kommer ju se vad jag söker på. Men då skulle jag ju önska på något vis att jag kan få lägga till, ge mig något som jag aldrig läser. Så att jag också, alltså att jag kan aktivt välja det.
Verkligen. Och det, man kan ju så här hålla på. Och jag tror också att liksom, journalisterna och mediehusen, de ser det här, de tycker också det här är viktiga, det är viktigt. Problemet är ju att det inte är makten som ligger där längre, utan vi konsumerar annat innehåll. Mm. Vi konsumerar innehåll på företags, alltså det är Nike-reklamfilmer, långfilmer vi, och det är influencers och det är allt annat än just journalistik. De kommer inte bry sig lika mycket om det här.
Nej.
De tycker inte alls det är lika viktigt.
Nej.
Så det är väl där den risken ligger.
Mm.
Men jag är ju inte här för att vara tråkig.
Nej. Vad är det på nu? Sju?
Du har inte varit tråkig en sekund.
Du har inte varit tråkig en enda gång. Nej.
Men jag tänker att jag vill inte bli för deppig heller. Alltså att det här, utan 2024 kommer bli ett jättespännande år, tror jag.
Ja.
Verkligen ur ett kommunikativt perspektiv så kommer det ju vara så här... nya möjligheter. Och en sak som jag tror att verkligheten kommer bli ännu starkare och vad jag menar med det är att väldigt mycket av de här sakerna som jag har haft med på listan hittills, det har ju handlat om den här revolutionen inom just artificiell intelligens. Men det som hände samtidigt som vi pratade om för ett år sedan, det var alltså att helt plötsligt så fanns det någonting som vi kallar för ett metaversum, vilket betyder alltså att det finns ett digitalt lager på allting vi gör, så finns det alltså en digital spegelbild av det. På grund av utvecklingen av virtuell, alltså VR och AR. Augmented reality, som är ju förstärkt verklighet, som vi lärde känna via Pokémon Go.
Eller iButterfly.
Exakt. Och så VR då, virtual reality, när vi är liksom helt inne i en egen värld. Så den utvecklingen kommer att fortsätta, men framförallt det här med AR. Vilket gör att vi kommer förstärka våran verklighet. Så det tror jag kommer att bli väldigt spännande under nästa år. Hittills har vi ju sett också så här, i våra appar med TikTok och vi blir snyggare och alltså den typen av filter. Men nu tror jag att vi kommer att interagera mycket mer i verkligheten också för att förstärka det.
Som Metas senaste VR-glider, Quest 3, de har ju också den här AR-funktionen med inte så bra upplösning sensor på kamerorna som jag hade hoppats på faktiskt, men där kan man ju fortfarande spela AR-spel på ett sätt som du inte kunde med den förra generationen av VR-glider.
Ja, och där, det är ju ett krig verkligen i den här världen där du har Metas, precis som du säger, som släpper på briller, och så kommer det helt plötsligt Apple, världens liksom störst, högst värderade bolag, och säger att nu ska vi också ge oss in i den här världen och släppa på briller som kostar typ 50 000 spänn ifall du ska få löst dem i Sverige. Men då är det mixed reality. Så då är det, men framförallt så är det då den förstärkta verkligheten. Och det tror man ju då ska kunna verkligen förändra hur vi jobbar, för det blir inga skärmar längre. Därför att det enda du har är ju ditt headset och sen så ser det ut som att du har skärmar.
Just det.
Och det är ju dit vi vill. Vi vill ha bort med skärmarna. Det är ju drömvärlden. Inga skärmar. Jag vill ju sitta på SJ-tåget och bara gestikulera så här, som en dirigent och sitta med skärmarna. Det är ju målet såklart.
Ja, absolut.
Tror du vi kommer hinna göra det?
Det tror jag.
Ja, men det tror jag också.
Det tror jag absolut. Vi har funnits tänk dig att vi har funnits i 500 generationer, vi människor. Ja. Och en generation är 25 år. Och vi är ju den enda som har suttit med telefonerna upptryckta i näsan. Det ser helt sjukt ut. Mm. Och det är en gammal spaning, men vi kan inte liksom komma ifrån att det ser sjukt ut. Vi är de enda som håller på det här sättet. Mm. Så att jag tror inte att det är rätt. Jag tror vi kommer rätta till det. Jag hoppas att vi gör snart.
Hur måste då tågtillverkarna jobba i innovationslabben nu för att vi ska kunna sitta på tåget och gestikulera?
Man kommer kunna boka AR-platser, då är det tre säten åt gången.
Det är inte tysta vagnar längre, det blir någonting annat.
Ja, men, absolut så. Dock så kräver det ju 6G. Ja, nu är ju 5G, exakt. Och det kommer inte först efter någon gång 2030, så att det är ju en bit kvar då för att vi ska kunna ta ut de här möjligheterna i vida världen.
Ja. Spännande.
Men jag tror att min sista spaningen är nästa år. Nu har det varit väldigt mycket att hur kan vi använda teknik för att kommunicera. Mm. Jag tror att vi på riktigt får se den stora motrörelsen nästa år. Alltså digital detox. Yeah. De som helt enkelt säger att nu är det nog. Mm. Nu har vi pratat om det här för mycket, nu använder det här för mycket. Mm. Nu är det dags att liksom vara människor igen. Mm. Och någon riktig sån motståndsrörelse har inte jag sett åtminstone, och jag letar med ljus och lykta. Därför att vi är så rädda att säga stopp, det går för fort, stopp, jag förstår inte, därför att då är du plötsligt tuntig och du är gammal och vad det nu är för någonting. Och det är ju de som behövs nu, speciellt nu när det är att vi utvecklar AI på ett sätt som, att det går mycket snabbare än vad till och med de som jobbar med det här trodde att det skulle göra. Och de som jobbar med det här har egentligen bara en drivkraft, och det är att se vad är möjligt att göra med den här tekniken. Mm. De är inte så rädda för riskerna. Mm. Medan vi är där här ute, men vi tycker det är så svårt och därför vågar vi inte riktigt räcka upp handen.
Mm. Det där har väl alltid varit liksom mänsklighetens aber, att forskare, verkligen inte alla, det finns många som har en vila på en god etisk grund. Men det finns också de forskare som fortsätter utveckla bara för att de vill se var gränserna går. Liksom. Och de tar inte alls några som helst etiska hänsyn, utan de drivs av en annan typ av kall, och det handlar bara om att utveckla hela tiden. Och då får ju vi andra ta konsekvenserna utav det. Så är det ju också ibland.
Jag tänker liksom i det bredare perspektivet, motståndsrörelsen, liksom den stora rörelsen och kommunikation, tänker jag att man går tillbaka till, precis som du säger, man lägger ner sina devices och sin teknik därför att du går tillbaka till samtalet kring lägerelden, för det är där vi måste komma tillbaka till varandra och vara människor som en motrörelse också på vad som händer i världen. Det tror jag, och det ser vi väl redan, liksom, de här jättedemonstrationerna liksom, som liksom, med vissa felaktiga, eller svårt att säga en podd, strunt i vad de säger på demonstrationerna, det är ändå en stor samling människor som liksom kommer samman i att liksom, nu räcker det med all den här ondskan och mörkret, och liksom, vi dödar ju våra barn. Liksom.
Det är väl typ det som vi har kvar när det kommer till stora lägereldar, förutom sportevenemangen. Och här, just här i Sverige så har vi ju Melodifestivalen såklart.
Ja, just det. Mm.
Det är där någonstans det vi har kvar. Det är ganska sorgligt såklart. Ja. Speciellt vi som är uppfödda med det, att det har funnits. Mm. Men de som kommer nu vet inte om att det har funnits, så de kommer inte bry sig.
Nej.
Alltså. Nej. Ja, usch.
Jaha. Hur ser resten av ditt...
Jag tänker så här, det här kan ni ju då... Det sa vi inte innan, ifall det här liksom on air, eller ifall det är att vi klipper efteråt. Men jag kör en snabb summering på 30 sekunder.
Ja, ja.
Så det som kommer hända 2024 ur kommunikationsperspektiv, det är ju att TikTok fortsätter att vara där vi hittar våra trender. LinkedIn kommer vi allt mer att vallfärdas till. Vi kommer att prata mer och till bättre chattbottar. Vi kommer att ha fler egna virtuella influencers, alltså personliga virtuella influencers. Vi kommer ha mer smartware. Vi kommer att samla på oss data för att i förlängningen kanske kunna skapa kommunikation med hjälp av den. Vi kommer att se nya globala stjärnor eftersom översättningsverktygen bara blir bättre och bättre. Vi kommer att se mer personaliserat språkbruk, vilket gör att jag, Niklas Hermansson, får som konsument mycket mer personaliserade upplevelser. Och sen så kommer vi se en starkare verklighet på grund av eller tack vare just utvecklingen av AR. Och slutligen så kommer vi se motståndsrörelse, digital detox. Vi måste särskilja på teknik och människa, ibland åtminstone. Där har vi dem.
Där, ja,
och jag, helt fantastiskt.
Om man vill liksom anlita dig eller komma i kontakt med dig, vad vänder man sig då?
Jag tycker att man ska säga, man kan börja med att testa nyhetsbrevet och tycka att gillar man den här tonaliteten, allting handlar ju om smak och taste, tycker jag. Jag tycker livet handlar om taste. Mm. Och gillar man det, då kan man göra allt, massor med roliga saker ihop. Men då måste man ha samma taste, tror jag. Och det kan man testa mitt nyhetsbrev, nomofomo.se. Där hittar man resten.
Mm. Spännande. Sen får jag vara lite sådär att jag liksom får marknadsföra lite då.
Jag tänker
på podden vi gjorde med Carolina Engström. Vi pratade om vikten av att fortsätta utbilda sig på högre nivå. Att vi ändå kan emellanåt se den, att man inte gör det, att man inte utbildar sig. Så här finns det då värsta möjligheten att one to one sitta med dig och få det här en gång i kvartalet. Och bli helt uppsjungen på vad som är framåt.
Mm.
Jag tror på det. Jag tror att vi behöver ha mer personliga interaktioner. Ja. Inte bara läsa, titta, utan prata.
Coolt.
Niklas Hermansson, journalist, grundare av Nomo FOMO och även framtidsspanare. Stort tack för att du ville välsigna oss med den 8-punktiga listan för 2024.
Jätteglad att jag fick komma.
Ja, stort tack, Niklas.
Tack.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat.
Samma som jag gjorde förra helgen. Fan, jag tycker det är fin med Kosken och Piggelin. Sen man blanda i hinken, lovar det blir värsta drinken. Fan, jag gillar inte mycket, de idioterna de höger mig i ryggen. Duschar i US622, googla det så kanske du förstår. Brukar ställa husvagnen i fjällen någonstans. Jobba som en dromedar så jag får kom timmar. Står i tornet, siktar högt men missar varje gång. Får alltid göra eftersök, ja hela jävla jakten lång. Metallastbillis nere, fan är det nu jag...